Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Olösta mord, Blair Adams. Varning! Det här avsnittet innehåller brottsplatsbeskrivningar för ett brutalt mord som har inslag som kan vara sexuella. Om du är det minsta känslig, lyssna då på ett annat avsnitt. Manusförfattare den här gången är David Oskarsson som har skrivit en hel del avsnitt för mina poddar Massmördarpodden och Seriemördarpodden. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den 11 juli 1996 påträffades en död man på en parkeringsplats intill ett nytt hotell som var under byggnation. Adressen var Crosswood Boulevard i staden Knoxville i delstaten Tennessee i USA. Hotellet i fråga skulle ingå i den internationella hotellkedjan Fairfield Inn & Suites. Den är sedan 2019 nu känd som Fairfield by Marriott. Det makabra fyndet gjordes av ett par byggarbetare vid 07:30-tiden. Den döde mannen såg ut att vara i 30-40-årsåldern. Han var helt naken. Förutom en uppknäppt skjorta. Skor, strumpor och byxor fanns på platsen. Olika källor uppger dock olika platser för var plaggen befann sig. En artikel från Knox News beskriver intressant nog hur en av den döde mannens strumpor var placerad under hans huvud. Lite som att mannen själv hade lagt den där som stöd för sitt huvud medan han låg där och dog. I samma artikel nämns det dessutom att han hade sina byxor, ett par jeans, på sig men att de var neddragna ner till anklarna. Byggarbetarna misstog kroppen först. De trodde det var en hemlös som hade valt att sova på deras arbetsplats. Strödda runt om kroppen var även sedlar i både tysk, kanadensisk och amerikansk valuta. Det skulle senare konstateras att dessa tillsammans utgjorde en summa på $4,000. Vilket idag motsvarar ungefär 61 000 svenska kronor. In till kroppen hittades även en sportväska som innehöll kartor och resekvitton samt en midjeväska i svart läder. I midjeväskan låg ett par mindre guldtackor med en sammanlagd vikt på 142 gram. Mynt i guld och platina, smycken, nycklar och ett par solglasögon. De första spåren av yttre våld som kunde ses med blotta ögat var någon sorts slag med trubbigt föremål mot den döde mannens panna. Hans händer var blodiga. Antagligen hade han skyddat sig själv eller gjort motstånd. Mannen skulle sedermera identifieras som Robert Dennis Blair Adams, född den 28 december 1964. Han blev alltså 31 år gammal. Obduktionen skulle visa att dödsorsaken var sepsis, alltså blodförgiftning, till följd av bristningar och inre blödningar i magen efter att den hade utsatts för yttre våld. Våldet mot Blairs panna bedömdes ha orsakats av en kofot eller något föremål med samma egenskaper som en klubba. Faktumet att Blair till stor del var avklädd ansågs kunna tyda på att han hade blivit utsatt för någon slags sexuellt våld. När man läser artiklar och rapporter om det här fallet är det flera formuleringar som tyder på att polisen skulle kunna ha bevis för detta, trots att de saknade allra viktigaste för att kunna bekräfta teorin, DNA. Det påträffades inga som helst kroppsvätskor från någon annan människa i eller på Blairs kropp. Vad gällde motiv låg det sexuella våldet nära till hands. En anledning till det var ju alla pengar och värdesaker som hittades i anslutning till kroppen. Rån verkade helt enkelt inte ha varit gärningsmannens eller gärningsmännens motiv. Det skulle upptäckas flera mystiska omständigheter. Kanske mest anmärkningsvärt var att Blair Adams inte var hemmahörande i Knoxville och inte heller i delstaten Tennessee. Faktum var att han inte bodde i USA eller ens hade amerikanskt medborgarskap. Blair kom från staden Surrey i provinsen British Columbia i Kanada. Ett DNA-spår skulle faktiskt senare hittas på Blairs kropp, men det kunde som sagt inte bekräfta något sexuellt våld. Objektet var ett hårstrå i Blairs ena hand. Det har än idag inte blivit identifierat. Vad gällde vittnen kunde en säkerhetsvakt i en närliggande byggnad berätta för polisen att han hade hört ett plötsligt skrik runt 03:30-tiden, natten till tisdagen den 11. Men det var allt. Vid obduktionen kunde det övrigt konstateras att Blair inte hade varit påverkad av narkotika eller alkohol. Det senare var dock inte helt karakteristiskt för Blair. Det skulle visa sig att han hade brottats med spriten i många år och att han bara några veckor innan sin död hade slutat gå på möten hos anonyma alkoholister. Med hjälp av Blairs anhöriga skulle polisen kunna pussla ihop och kartlägga Blairs sista dagar i livet. Och de var ganska ovanliga. 6 dagar innan mordet, den 5 juli 1996, befann sig Blair Adams i sin hemstad Surrey i British Columbia. Den dagen tog han ut i princip varenda dollar han hade på sitt bankkonto och såg även till att tömma ett bankfack där han hade kontanter, smycken, guld och platina. Han kontaktade sedan sin mamma och berättade för henne att någonting obestämt besvärade honom. Mer än så vill han inte säga. Det är inte helt klart om den här konversationen skedde över telefon eller ansikte mot ansikte. Blair följde sedan upp dessa märkligheter med att till synes spontant åka till Courtney i British Columbia för att hälsa på sin farbror. Det gick inte bra alls. Farbrorn var inte hemma. Blair försökte därefter åka in i USA med en färja från Victoria i British Columbia till Seattle i delstaten Washington. Tullkontrollanter på plats reagerade dock på den ansenliga mängden värdesaker Blair hade på sig. De fattade genast misstankar om att Blair var en narkotikalangare. De gjorde genast en bakgrundskontroll på honom och kunde se att han hade tidigare domar. Domarna var både narkotika- och misshandelsrelaterade. Blair nekades därför inträde i USA. Efter detta besökte Blair en flickvän i Vancouver, en vän i New Westminster och sin mamma i Surrey. För sin mamma berättade Blair med gråten i halsen att han hade slutat sitt jobb som förman på en byggarbetsplats. Nu visste han inte vart han skulle ta vägen. Han var dock enträgen om att inte behöva stanna i sin egen lägenhet. Mer än så berättade han inte för sin mamma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men det finns uppgifter om att han ska ha sagt till en vän att han var tvungen att ta sig över den amerikanska gränsen eftersom någon ville se honom död. På morgonen, måndagen den 8 juli, 3 dagar innan mordet, packade Blair ihop sina saker och lämnade sin mammas hem. Han hade bott hos henne de senaste dagarna. Den här morgonen var sista gången hans mamma skulle få se honom i livet. Blairs mamma skulle långt senare beskriva Blairs beteende så här, citat. Någonting stod uppenbarligen inte rätt till. Han hade inte sovit ordentligt. Någonting var fel. Jag frågade honom flera gånger vad det var som stod på. Och han sa, jag tror inte att jag borde berätta om det för dig. Och till denna dag har jag ingen aning om vad det rörde sig om. Slut citat. Nästa dag på tisdagen den 9 juli skulle 2 gränsvakter vid Pacific Highway Border Crossing som uppehåller gränsen mellan staden Blaine i Washington och Surrey i Kanada få se en märklig syn. Vakterna stod på den kanadensiska sidan om gränsen och de såg hur en man med skärsår på armar och ben försökte ta sig över till USA till fots. Vakterna kunde snabbt konstatera att mannen i frågan stämde in på signalementet på en man som nyligen hade varit inblandad i en bilstöld i Vancouver. Dessutom hade den stulna bilen hittats nyligen, nästan precis vid den del av gränsen där mannen nu försökte ta sig in i USA. Vakterna konfronterade mannen och kunde identifiera honom som Blair Adams. Han verkade yr. De tillkallade polisen. När polisen hade kommit till platsen kunde de konstatera att det fanns ingenting som kunde knyta honom till bilstölden. Av den anledningen släpptes Blair, men han fick inte komma över gränsen. Det skulle långt senare framkomma att en bekant till Blair hade sett honom köra en blå bil dagen innan den här incidenten vid gränsen. Den bekante kände inte igen bilen som Blairs och bilen överensstämde med beskrivningen på den stulna bilen. På onsdagen den 10 juli åkte Blair med sin egna, vanliga bil till flygplatsen i Vancouver. Där hyrde han en bil, en Nissan Altima. Han körde sedan med hyrbilen återigen till Pacific Highway-gränsen och den här gången lyckades han ta sig in i USA. När han kom fram till Seattle åkte han genast till Seattle-Tacoma International Airport. Där köpte han en tur- och returbiljett till Frankfurt i Tyskland. Det vi vet om Blairs kopplingar till Frankfurt och Tyskland är att han ska haft en flickvän där och också haft arbetskamrater på sin arbetsplats, bygget, som var från Tyskland. Blair ska även ha arbetat i Frankfurt en tid för sin styrpappas byggföretag. Det var möjligtvis då han träffade sin tyska flickvän, även om ingen källa säger det svart på vitt. Efter att ha köpt de nämnda biljetterna till Frankfurt ångrade sig Blair, löste in biljetterna och köpte istället en enkelbiljett till Washington DC, alltså USAs huvudstad på andra sidan kontinenten. Den tyska flickvännen förhörde senare, men hon hade inte hört någonting från Blair i samband med att han bokade biljetterna till Frankfurt. De hade inte bestämt någonting. Det ska nämnas här att vissa källor säger att Blair köpte sina biljetter till Tyskland på flygplatsen i Kanada. Det förändrar dock inte händelseförloppet i stort, eftersom han aldrig åkte till Tyskland. Så Blair flög till Washington och där hyrde han en Toyota Camry på flygplatsen. Klockan var då 06.45 på morgonen. Därnäst vet vi att Blair krockade med en annan bilförare på Route 250 i staden Troy i delstaten Virginia. Blair orsakade endast en mindre skada på den andra bilförarens bil. Inga personskador uppkom i och med olyckan. Bilföraren förhörde senare och beskrev Blair på följande sätt, citat. Han var trevlig och artig, men han verkade ha väldigt bråttom. Slut citat. Någon gång på eftermiddagen den 10 juli, dagen innan mordet, anlände Blair till Knoxville i Tennessee. Han hade då kört 800 kilometer från Washington. Ett vittne såg Blair på en bensinstation i Knoxville vid 17:30. Ärendet på bensinmacken var av ett ytterst besynnerligt slag. Blair berättade för en reparatör på platsen att han inte längre kunde komma in i sin bil med bilnyckeln. Reparatören följde med Blair ut i bilen och han insåg snabbt vad som var problemet. Nyckeln som Blair försökte komma in i sin bil med tillhörde inte den Toyota Camry de stod framför, utan en Nissan Altima, den bil som Blair hade hyrt i Vancouver. Reparatören sa till Blair, citat, om du har kört den här bilen hit så måste du ju ha nyckeln till den. Kan du inte kolla i dina fickor? Slut citat. Blair vägrade kolla i sina fickor. Reparatören började undra vad det var för en konstig person han hade att göra med. Blair insisterade på att det var rätt nyckel och han lyckades därför få Toyotan skickad till en verkstad. Under tiden behövde Blair någonstans att bo i Knoxville. Reparatören körde honom därför till Fairfield Inn-hotellet. När Blair klev ur bilen lämnade han kvar sin väska på passagerarsätet. Reparatören tog väskan och sprang ikapp Blair och lämnade över den. Han fick intrycket av att Blair inte var vid sina sinnens fulla bruk. Reparatören beskrev senare Blairs tillstånd på följande sätt, citat. Det var ingen hemma liksom. Han verkade inte knäpp eller narkotikapåverkad, men hans sinne fungerade inte riktigt. Slut citat. På hotellet beställde Blair ett rum vid 19-tiden. Han betalade kontant med en 100-dollarsedel. När han skulle få tillbaka växeln hade han dock redan lämnat hotelldisken. Hotellportieren försökte flera gånger ringa Blair på hans rum, men Blair svarade inte i telefonen. Under den senare utredningen kom polisen fram till att Blair aldrig var på sitt rum. Övervakningsvideor skulle senare visa att Blair hade gått in och ut ur hotellobbyn 5 gånger inom loppet av 40 minuter. En anställd på platsen, Tika Hartsfield, beskrev i en intervju från 1997 hur Blair verkade paranoid, citat. Han var nervös och uppjagad. Han väntade på att någon skulle komma för honom, även om de inte gjorde det. Jag vet inte vem han var på sin vakt för, men han väntade på att någon skulle komma för honom. Slut citat. Det var sista gången någon såg Blair Adams i livet, åtminstone bland de som har pratat med polisen. Bilnyckeln till Toyotan, den som Blair inte kunde hitta, den påträffades intill hans kropp på mordplatsen. En teori som polisen har är att Blair någon gång lämnade hotellet för att äta middag i Knoxville. Den teorin baserar man på Blairs maginnehåll. I magen hade han sallad, kött och räkor. Polisen har dock inte lyckats identifiera vilken restaurang han besökte. Det finns många teorier om varför Blair Adams mördades. De flesta relaterar till sex. En händelse som har diskuterats som potentiellt möjlig är att Blair ska ha plockat upp en prostituerad. Möjligtvis ett lastbilstopp i närheten som var känt för just prostituerade. Kunde det möjligtvis vara så att en prostituerad tillsammans med en hallick hade försökt råna Blair? Sedan hade våldet eskalerat för snabbt och gärningsmännen hade flytt innan de kunde lägga beslag på hans tillhörigheter. Tennessee har förstås en delstatspolis, Tennessee Bureau of Investigation, TBI. De har spekulerat i att Blair kan ha haft sex med en prostituerad i en bil, men sedan har blivit slagen och utkastad ur bilen medan den körde. Det skulle enligt Jefferson County-sheriffen David Davenport ha förklarat den sortens sår som Blair hade på sina händer. Det såg ut som de sår man får när man ramlar i asfalten vid en motorcykelolycka. Ett eventuellt möte med en prostituerad förklarar ju dock ingenting om Blairs märkliga beteende innan han kom till USA. Det finns förstås en möjlighet att hans död skulle vara orelaterad till det som hände innan ankomsten till USA. I så fall pratar vi om två olika mysterier. Var flydde han ifrån och varför blev han mördad? Ytterligare information som har framkommit om Blair Adams i efterhand är till den största delen sånt som hans mamma har berättat om honom. Hon har beskrivit Blair som god och ambitiös och hon tror inte att han, trots hans märkliga beteende, led av någon psykisk sjukdom. Hans mamma har även nämnt att han tidigare i sitt liv hade haft en homosexuell relation med en rumskamrat. Blairs mamma säger följande om det, citat. De betedde sig konstigt och fnissade mycket och jag tyckte det hela var lite underligt. Men sedan gick Blair tillbaka till en heterosexuell relation. Slut citat. I samma intervju som hon sa det sa hon även att anledningen till att Blair reste iväg i juli var att han ville gå på de olympiska spelen i Atlanta 1996. OS började 19 juli och då hade Blair redan varit död i 8 dagar. Blairs mamma har inte utvecklat hur hon kände till det och polisen har inte kunnat bekräfta det. Vi ska avsluta detta avsnitt med att citera en artikel publicerad i Knoxville News Sentinel 2017. Det är den senaste rapporteringen vi har kunnat hitta om fallet. Citat. Efter 21 år är det sannolikt att många som har vetat någonting om mordet på Blair Adams antagligen själva är döda eller sitter i fängelse. Efter 21 år är det sannolikt att många som har vetat någonting om mordet på Blair Adams förmodligen själva är döda eller sitter i fängelse. Med den bristande fysiska bevisningen krävs det att någon berättar för oss om fallet för att det ska kunna lösas, säger Davenport. Vilket tips som helst, stort eller litet, kan vara av värde, säger utredaren Debbie White som har arbetat vid FBI:s kalla fallenhet i över 30 år. Hon säger också, just nu är det det enda vi skulle ha att gå på. Vi måste ha tips. Knox County-sheriffen Jimmy Jones beskriver fallet som det mest intressanta och det konstigaste någonsin i hans 30-åriga karriär. Han har drömt om att lösa det i decennier. Sheriff Jones säger, om jag bara kunde få en önskan uppfylld, då skulle det vara att hitta en lapp i en burk någonstans som berättade för mig vad det var som faktiskt hände, bara så att jag kunde få veta. Slut citat. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Om du är intresserad av historia så vill jag rekommendera min historiepodd Fan of History, där vi just nu gör en djupdykning i hur det var att leva i det assyriska imperiet på 600-talet före Kristus. Fan of History finns där den här podden finns. Om du har teorier om vad som har hänt i det här fallet eller i något annat fall vi har tagit upp, skicka dem då till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. simwaypodcast@gmail.com. Jag kommer att göra ett avsnitt med era teorier så fort jag har tillräckligt många, men det har jag alltså inte än. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både YouTube och Spotify i sin hela version. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har klippt det. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.